Det här är P1, Sveriges Radio.
Källkritiskt haveri när världens alla medier gav Israel skulden för sjukhusattack i Gaza.
Vi ska berätta att det är uppgifter som inte är verifierade, som vi inte kan bekräfta. Och det var det som jag tycker brast i det här fallet.
Pressetisk problematik när gängkriminella Foxtrot livesände på Instagram.
Det var så pass speciellt och det var som något slags crescendo i våldsvågen.
Och som tidningen Fokus terrorvinkel när Migrationsverket undervisade om informationssäkerhet.
Alltså frågeställningen är ju fel. Filmen handlar ju inte om terrorhot. Så det blir lite konstigt att svara på frågorna egentligen.
Det här är medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Upp till 500 döda efter en israelisk attack mot ett sjukhus i Gaza. Ja, så lät det initialt i tisdags kväll när världens samlade medier rapporterade om den händelse som nu fått arabvärlden att stå i brand. Mediers rapportering fick ett samlat världssamfund, presidenter, potentater och partiledare att reagera starkt och kräva omedelbar återhållsamhet från Israel. Men när krigets dimma ljusnade morgonen efter stod det klart att det här inte verkar vara en explosion i paritet med den initiala rapporteringen. Varför var medier så snabba på hanen? Och när är det egentligen rimligt att gå ut med regelrätta rättelser istället för att bara uppdatera sina artiklar?
Ja, men jag kan ju se, vi är ju en breaking-redaktion. Och vi ligger i live-rapporteringsläge kring den här konflikten sedan den bröt ut.
Karin Ekman är publiceringschef för Riksnyheterna på SVT.
Och då kan jag se hur vi från det att attacken sker är väldigt konsekventa i att vara transparenta kring vem som påstår vad.
SVTs första rapportering om explosionen vid Al-Ali-sjukhuset i Gaza sker genom kanalens live-feed på sajten. Här gör man en textuppdatering och skriver att hundratals uppges döda efter attack mot Gaza sjukhus. I rapportsändningen, en knapp halvtimme senare, låter det så här.
Då ska jag berätta det att alldeles nyss så kom det ett besked om att fler än 500 personer har dödats när Israel anfallit ett sjukhus i Gaza. Det uppger hälsomyndigheter i Gaza enligt nyhetsbyrån AP. Vi får berätta mer om detta i senare sändningar.
Vad tänker du om det? Att ni var så pass tydliga just i den rapporteringen med att peka ut ena sidan som ansvarig?
Det är svårt. Det har säkerligen slunkit igenom olyckliga formuleringar och vi har säkerligen begått misstag. Men jag kan ju konstatera att den rapportsändningen, den följdes ju sen av en direktsändning som gick ut på Play och i nyhetstjänsten, där just Samir nyanserade bilden.
Ja, det är uppgifter som vi precis har fått här som har kommit ut och från Gaza, från det palestinska hälsoministeriet där. Och de gör
SVTs utsända Samir Abouaid var tydlig med att det är tidiga, osäkra uppgifter. Men det är samma grundbeskrivning av det inträffade, även här.
På ett sjukhus har då dödats i en israelisk flygattack mot det här sjukhuset. Och det finns uppgifter om att det kan vara så.
SVT var långt ifrån ensam om att rapportera. Mer eller mindre alla svenska medier, internationella jättar såsom BBC och New York Times och nyhetsbyråer såsom Reuters och AP rapporterade att Israel, enligt palestinska myndigheter, attackerat ett sjukhus. På Sveriges Radios Ekot gick man ut i en livesändning omkring 40 minuter efter att explosionen ska ägt rum.
Hundratals ska ha dödats efter en explosion vid ett sjukhus på Gazaremsan. Det här rapporterar Hamas. Ekot sänder direkt.
Var det rätt beslut att gå ut tidigt med Hamas som enda källa och rapportera deras version av vad som hänt i det här fallet?
Nej, det tycker jag inte var rätt beslut.
Anders Pontara är utrikeschef på Sveriges Radio.
Det var ett läge där man snabbt ville gå upp i sändning och reportern som medverkade då hade för lite tid, tycker jag, att inhämta information. Det som också hade hänt var att flera av de stora internationella nyhetsbyråerna hade gått ut med de här uppgifterna som sen blev ifrågasatta. Och vi valde då att gå på de uppgifterna, och det tycker jag så här i backspegeln att vi inte skulle ha gjort. Det var inte bra hanterat av oss.
Vad var det som gjorde att det där inte var rätt beslut? Var det framförallt att uppgifterna var för osäkra, eller var det att ni bara hade uppgifter från en sida här, tycker du?
Jag tycker att ett stort problem här, och ett problem som är återkommande tror jag för alla medier just nu, är att det gick för fort, och att vi måste ha is i magen. Vi ska vara snabba med nyheter, men nyheterna måste också vara korrekta. Och det behöver vi jobba med, och när vi inte kan slå fast hur det ligger till så ska vi vara tydliga och berätta det. Vi ska berätta att det är uppgifter som inte är verifierade, som vi inte kan bekräfta. Och det var det som jag tycker brast i det här fallet.
Några timmar senare under tisdagskvällen gick alltså Israel ut och sa att de hade bevis för att det i själva verket var en fallerad raket från den till Hamas närstående gruppen Islamiska Jihad som av misstag träffat sjukhusområdet. Och världens samlade medier har sedan den här första rapporteringen med hjälp av filmer och bilder försökt pussla ihop vad det är som faktiskt hänt. Ingen har kunnat slå fast det. Men både Hamas-version och Israels motbild har ifrågasatts. Det är ingen som kunnat visa någon stor krater på plats som tyder på den bombning som Hamas först påstod att Israel gjort sig skyldiga till. Men det finns också luckor i den motbild som presenterats av Israel. Bland annat publicerade de ett ljudklipp som påstås vara en avlyssning av två Hamas-operatörer, som i en diskussion bekräftar att det var en raket inifrån Gaza som träffat sjukhusområdet. Men det här ljudklippets äkthet har ifrågasatts av den brittiska public service-kanalen Channel 4s faktagenomgång. Men utifrån de bilder som kom ut redan under onsdagsmorgonen verkar det som att sjukhuset inte träffats direkt av någon bomb eller raket. Explosionen har ägt rum på sjukhusets parkeringsplats, så att det skulle röra sig om så många som 500 döda är heller inte något som kunnat bekräftas.
Det är ju antalet döda, och den lägsta siffran säger 200 människor. Hamas säger att det är omkring 500.
I sin livesändning rapporterar Ekot om en byggnad, underförstått sjukhusbyggnaden, som fortfarande brinner och delvis rasat samman.
Men det här är då tydligen en byggnad som fortfarande är i brand, och en byggnad som då delvis har rasat samman. Så det, man vet ju inte då hur många det skulle kunna vara under de här rasmassorna till exempel. Så
det är... Har ni gjort någon liksom konkret rättelse kring det där?
Jag tror inte att vi har gjort någon konkret rättelse, därför att jag tror inte att det är bekräftat, eller som det du säger om att det här inte stämmer har jag inte sett verifierat av oberoende undersökningar. Och det är ju det som är en av de stora utmaningarna som det alltid är i krig, att liksom kunna rapportera vad som stämmer och inte. Däremot har vi då varit noga med i många följande sändningar, i alla följande sändningar där den här frågan har varit uppe, berätta om de olika uppgifter som finns och vad vi vet och vad vi inte vet. Och det är det som jag tycker är viktigt.
Det är väl visst ganska fastslaget att en sjukhusbyggnad inte träffats, brunnit och rasat samman.
Mm. Men de här olika uppgifterna, och de har vi ju sen utvecklat och berättat om i flera sammanhang. Där tycker jag vi har hanterat dem på ett bra sätt.
Jag tycker att sammantaget så här långt så har vi varit tydliga med vad vi kan förmedla som säkra uppgifter och inte.
Tillbaka till Karin Ekman på SVT igen.
Hur stor roll spelar det där för publiken, tror du? Och hur stor roll spelar det lite mer övergripande vinklar man gör? För vilken bild som sätter sig av vad som hänt? För det är väl ändå det som på riktigt spelar roll här faktiskt.
Men det är en jättebra fråga. Och där tänker jag att vi har flera uppdrag. Och ett av dem är att just rapportera när det händer. Det som vi kallar för breaking-journalistik. Sen har vi ett granskande uppdrag i vår planerade journalistik. Och där har vi ju bara börjat kopplat till den här konflikten. Så att ha ett granskande uppdrag på längre sikt är ju oerhört nödvändigt för oss som nyhetsförmedlare.
Sist här i Erik Peterssons reportage, Karin Ekman, publiceringschef på SVT. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
I det extremt uppmärksammade Tove-fallet gick bland annat kvällstidningarna TV4 och Dagens Nyheter ut med namn och bild på de kvinnor i 20-årsåldern som dömdes. Men efter hovrättens förhandlingar förra veckan försattes en av kvinnorna på fri fot, något som starkt tyder på att hon kommer att frias för mordåtalet. Dagens Nyheter valde efter hovrättens nya besked att anonymisera kvinnorna. Men efter att vi ställt frågor om beslutet har tidningen nu skrivit ut namnen igen. Anna Åberg, redaktionschef, skriver i ett sms att det var ett misstag. Citat. Om vi namngett i ett första läge ska vi också namnge i det fall domen ändras. Det är en viktig princip. Sajten Al-Kompis, som publicerar nyheter från Sverige på arabiska, har i veckan arbetsbefriat en programledare och avslutat samarbetet med en frilansare. Det här efter att Ekot rapporterat om att den ena uttryckt stöd till Hamas och den andra skrivit antisemitiskt på sina privata Facebook-konton. VD:n Julia Aga skriver att Al-Kompis aldrig kommer ursäkta eller på något sätt förminska islamistisk terror och att antisemitism och rasism ska bekämpas överallt. Även nyhetsbyrån TT tvingas nu införa ett sparpaket. Eller som vd Per-Anders Broberg uttrycker det till Dagens Media. TT:s kostnader ökar samtidigt som deras kunder sparar. Totalt ska nyhetsbyrån minska utgifterna med 15-25 miljoner kronor. Och det kommer innebära uppsägningar av redaktionell personal.
I söndagskväll tog plötsligt gängkriget i Sverige en helt ny medial dimension. En av kurdiska räven, Rawa Majids närmsta män, livesände då inför tusentals tittare på Instagram. I sändningen haglade anklagelser, hot och nya uppgifter om uppmärksammade mord och sprängningar. För tittarna är det en totalt ofiltrerad inblick i vardagsrummet hos gängkrigets toppskikt. Sändningen är unik och flera medier har valt att skriva om den. Men hur väl balanserade redaktionerna på den vanskliga stigen att informera utan att göra sig till avsändare för gängens PR-maskineri?
Det var en blandning mellan ett sofistikerat upplägg på en förnedringscirkus och en förundran över hur så påtända och mer eller mindre efterblivna personer lyckas i någon slags kombination få ihop det här.
Det här är Ulrika By, reporter på Dagens Nyheter, som länge bevakat gängbrottsligheten i Stockholm.
Det var tragiskt att se. Det var gjorde nästan ont.
Hon följde livesändningen som flera medlemmar från det kriminella nätverket Foxtrot höll i söndagskväll. Och funderade samtidigt på hur man som redaktion tar sig an sån här materia från våldsvågens kärna.
Å ena sidan så visste jag att vi kommer vara tvungna att på något sätt adressera det här, eftersom det trots allt är en stor del i den pågående våldsvågen som har drabbat så många oskyldiga i Stockholm. Och å andra sidan vill jag vara en del av att sprida de här personernas uppenbara propagandakrig, vill jag ge dem den uppmärksamhet de vill ha. Skulle vi ha beskrivit innehållet och alla de förnedrande och hotfulla budskap som spreds här, då skulle vi ju verkligen ha gått deras ärenden.
I en medial skuggvärld växer alternativa nyhetskanaler fram, där gängkriminella hyllas som gangsterstjärnor och så kallade krimfluencers, kriminella influencers, och där brottsnätverken bedriver ett aggressivt hybridkrig.
Men dels så består det i att båda sidor då har olika konton på olika sociala medieplattformar där man ömsom skämtar, driver, hotar, förnedrar varandra på olika sätt. Och det som hände då i söndagskväll var ju en väldigt sofistikerad utveckling av själva formen. Och då har det ju blivit så att Polisen har ju kunnat spåra hot som har uttalats i sociala medier till faktiska händelser sen.
Men hur bidrar medier i det där hybridkriget då?
Nu tror jag i och för sig inte att kärnan i de här kriminella gängen läser Dagens Nyheter varje dag. Men bara att de finns i mediasnurren är ju en del av deras liksom existensberättigande för dem själva. Det blir ju så att säga ett bevis för dem att de har en betydelse.
Det här är Sverige 1.
Författaren och frilansjournalisten Emil Arvidsson håller fram sin telefon och visar ett oändligt flöde av tonåringar som mimar till en rapplåt på appen TikTok.
129 000 likes, det är ganska mycket. Det är ju ingen mediehus som får det liksom.
Emil Arvidsson skriver i bland annat Svenska Dagbladet om hur kriminella bygger sina varumärken med hjälp av musik och sociala medier.
Glappet mellan gamla medier och nya medier har ju också blivit mycket, mycket större. Och det man måste komma ihåg här är att vi i de gamla medierna, det är idag vi som är subkulturen. Alltså Svenska Dagbladet eller Sveriges Radio är de små i det här sammanhanget.
Men trots ett växande gap mellan de här två världarna så existerar de i en slags symbios som ständigt måste förhålla sig till varandra.
Även till exempel gängkriminella har otroligt effektiva sätt att nå ut med sin bild, sin verklighetsbeskrivning idag. Och därför tycker jag att det i grunden är positivt då att medier försöker ligga på olika sätt närmare den här miljön och försöker beskriva och försöker finnas som ett liksom korrektiv i den PR och spin som pågår. Det är väldigt svåra frågor, men om man också hela tiden väljer att backa så lämnar man fältet öppet för att bara kommunicera rakt till sin målgrupp istället utan motfrågor. Och det tror jag inte vi vill ha i det här läget och i det här samhället.
I våldsvågens kölvatten har inte bara gängkriminellas egna sociala mediekanaler fötts utan även en ny typ av journalistisk genre. Crime Sweden Investigators är en av de stora kanalerna som på YouTube och Instagram publicerar videos och filmer från aktuella våldsdåd i Sverige.
Alla vet ju att det kriminella livet bara slutar på två sätt. Det är att man dör eller hamnar i fängelse under väldigt lång tid.
Killen bakom kontot vill vara anonym på grund av oro för hot. Medan de traditionella medierna skrev nyhetsartiklar om livesändningen och refererade med förvisso lite olika försiktighetsgrad till innehållet, så återpublicerade Crime Sweden Investigators flera långa klipp från sändningen med Foxtrot-medlemmarna rakt av.
October 15th. The Foxtrot and gang-affiliated rapper.
Vi känner att folket förtjänar att se det här, ta del av det och sen bygga sin egen uppfattning kring det hela helt enkelt. Och inte försöka hypa upp eller romantisera och så vidare. Det har ju vi givetvis blivit anklagade för att vi gör. Att vi romantiserar gäng- och våldskulturen som är nu i Sverige.
Men hur ser du på den kritiken då?
Vi tror helt enkelt att det vi gör producerar mer gott för samhället än tvärtom då. Och verkligheten är hemsk och rå, men i det stora hela tror vi att det är bra att se också, för det är då förändring kommer på riktigt.
Redaktionerna valde att hantera livesändningen på vitt skilda sätt. Kvällstidningarna skrev snabba, raka nyhetsartiklar. I Svenska Dagbladet skrev Emil Arvidsson en krönika om hur den användes för imagebyggande. Och Ulrika By på Dagens Nyheter skrev om de följder som sändningen kan få för våldsvågen.
Jag tycker att det var bra att även Dagens Nyheter skrev om det här, därför att det var så pass speciellt och det var som något slags crescendo i liksom våldsvågen. Och vi kommer förmodligen tvingas referera tillbaka till det där på grund av händelser som kommer inträffa.
Men om det då är så att medier är både spelbrickor och aktörer i våldsvågen, vilken roll ska då redaktioner iklä sig?
Vare sig vi vill eller inte så är vi i medierna en del av det här. Vi är en del av problemet Och vi är då följdaktligen också en del av lösningen. Vi går ju omkring och tänker att vi ska vara objektiva, neutrala. Men det blir ju på ett sätt ett hyckleri i den här frågan. För vi är ju inte det. För vad vi än gör så kommer det ha någon typ av påverkan. Det är ju bara att tugga i sig att så är det. Och någon typ av ansvar för det kanske vi också måste ta.
Sist här i Martina Pierros reportage Ulrika By, reporter på Dagens Nyheter. Vinkeln är journalistikens kanske vassaste vapen. För det är det mest svårkritiserade. En artikel kan ju vara helt fri från faktafel, ha fått svar från bägge sidor och ändå vara helt missvisande eller ibland till och med förvanskande för sin publik. Migrationsverket ignorerar islamistisk terror i ny instruktionsfilm. Ja, så löd rubriken för en artikel i tidningen Fokus nyligen. Vinkeln är tydlig. Migrationsverket mörkar det islamistiska terrorhotet. Och förklaringen som tidningen får genom en anonym källa är att ämnet är känsligt internt på grund av att många anställda på myndigheten ska ha utomeuropeiskt ursprung. Men vad är det egentligen för instruktionsfilm som artikeln handlar om? Och i vilket sammanhang kom den till?
Vi fick ett mejl, om vi ska vara exakta så var det 15.36 så kom det in till vår presstjänst.
Jesper Tengroth är presschef på Migrationsverket.
Och där skrev man att man så snabbt som möjligt ville få en intervju med antingen vår generaldirektör eller vår säkerhetsdirektör om en artikel. Och den skulle publiceras inom en timme och det föranledde då att frågan var brådskande.
30 minuter efter det här första mejlet från Fokus kommer ett nytt. Den här gången med de frågor som tidningen vill ha svar på.
Efter att ha fått lite koll på läget så ringde jag tillbaka till Fokus klockan 16.24. Alltså, om jag har räknat rätt, jag hade inte jag några starka betyg i matte, men 48 minuter efter att vi hade fått in det första mejlet då.
Ja, 48 minuter efter att Fokus hört av sig till Migrationsverket fick de svar på sina frågor från myndigheten.
Men när man sen läser det då, så jag hakade upp mig på ordet slutligen. 48 minuter tycker jag ändå är ganska raskt jobbat från det att vi får en första indikation på att en redaktion vill oss någonting till att vi faktiskt svarar på alla deras frågor.
Ja, trots att alltså Fokus fick snabb respons från Migrationsverket vinklas det i artikeln som att myndigheten skulle ha varit motsträviga. Slutligen, skriver Fokus, är det presschefen som ger några kommentarer. Ett klassiskt knep för att försöka ge bilden av att den granskade parten är mycket besvärad av granskningen.
Varje år i oktober är det informationssäkerhetsmånad såväl i Sverige som i EU. I Sverige är det MSB, myndigheten.
Så vad handlar då Fokusartikel om? Jo, i oktober infaller en europeisk kampanj för att öka kunskapen om informationssäkerhet. Migrationsverket, som har mycket känslig och skyddsvärd information, valde att göra en intern film till sitt intranät.
Informationssäkerhetsmånaden är ett sätt att sprida kunskap och medvetenhet för att alla bättre ska förstå riskerna och konsekvenserna av våra handlingar. För dig som medarbetare är det viktigt att tänka på...
I filmen, som vi fått av en tipsare, medverkar bland annat myndighetens säkerhetschef som berättar om några fientliga aktörer inom informationssäkerhet.
Det finns ett antal länder som bedriver olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran pekas ut för att utgöra allvarligaste hoten. Men det finns faktiskt många fler länder som bedriver underrättelseverksamhet.
Utöver ett antal nationer nämns också...
Kriminella aktörer. Ja, den organiserade brottsligheten sysslar med omfattande välfärdsfusk och arbetskraftsexploatering. Brottsuppläggen inkluderar illegalt arbete, felaktiga arbetstillstånd...
Säkerhetschefen nämner också enskilda aktörer. Och så slutligen...
De våldsbejakande aktörerna då, höger och vänster. Migrationsfrågan är en central och engagerande fråga i både vänster- och högerextrema miljöer. De här grupperna kan främst utgöra ett hot mot Migrationsverket genom otillåten påverkan, men även genom demonstrationer och skadegörelse.
Nej, men det var ju en informationsfilm där våran säkerhetsavdelning berättar då om hur det ser ut, vilka risker som finns, vad man ska tänka på vad gäller informationssäkerhet.
Jesper Tengroth, presschef Migrationsverket igen.
Vi tog ju som exempel främmande makt och höger- och vänsterextremister.
Och inte islamistiska terrororganisationer?
Nej, och det av det enkla skälet att den här filmen handlade just om informationssäkerhet. Den hade ingenting att göra med att terrornivåerna i Sverige höjs från en 3 till en 4.
Nej, filmen är inte ett svar på att terrorhotnivån i Sverige har höjts. Filmen handlar överhuvudtaget inte om terror. Men när Fokus skriver sin artikel är det just terror och terrorhotnivån som är vinkeln. Ingressen lyder: i en instruktionsvideo till de egna anställda uppmanar Migrationsverket till vaksamhet mot höger- och vänsterextrem terrorism, men nämner inte islamistisk terrorism. I första stycket skriver Fokus att filmen, citat, handlar om hur personalen ska tänka avseende informationssäkerhet mot bakgrund av förhöjd terrorhotnivå. Artikeln bildsätts med en bild från terrordådet på Drottninggatan, och gång efter gång återkommer reporten till att Migrationsverket mörkar terrorhotet från islamism. Rubriken är "Migrationsverket ignorerar islamistisk terror" i ny instruktionsfilm.
Om jag sätter mig i rollen när jag själv, om jag skulle scrolla igenom ett flöde, då skulle jag ju få känslan när jag ser det här, då skulle jag ju få känslan att jösses, här har det hänt någonting. Det har inte hänt så mycket här. Vi har gjort en informationsfilm som handlar om informationssäkerhet och som absolut inte handlar om terrorhotnivå.
Jag heter Jon Åsberg, jag är chefredaktör på Fokus.
I Fokus-artikel nämns orden terror, terrorhot, terrorism 23 gånger. I Migrationsverkets film nämns inte ordet terror en enda gång. Trots det tycker chefredaktör John Åsberg att de landat rätt i sin vinkel.
Men det handlar ju inte om terrorhotet. Det handlar ju om informationssäkerhet. Där man tar några exempel på vilka aktörer som finns. De nämner 3 länder, men de nämner ju inte alla länder som finns.
Alltså, jag ser terrorhotet som en bakgrundsfaktor i detta. Och jag tycker det är konstigt om man gör en film om informationssäkerhet, man nämner en vänster- och högerextremism, men man nämner inte det största hotet som är från islamister.
Men hela det här bygger ju på att det skulle vara en film om vilka som ligger bakom terrorhotet i Sverige. Men det är ju inte en film om det. Det är ju en film om informationssäkerhet.
Ja, det är en film om informationssäkerhet, men där terrorhotet ändå är en viktig faktor i den här stora pusslet. Liksom. Jag tycker att de här källorna som tror att det här beror på internpolitiska överväganden. Jag tycker att det är intressant att undersöka om de har en poäng eller inte. Så tycker inte jag vi lyckas leda i bevis att de har en poäng, men vi ställer i alla fall frågan till verket.
Fokus artikel är fylld av värdeladdade ord, som till exempel att tidningen slutligen får svar från Migrationsverket. Här medger John Åsberg att tidningen formulerat sig fel och säger att de har uppdaterat artikeln.
Men tycker du att det här är kvalitetsjournalistik som Fokus står för, den här artikeln?
Alltså, jag tycker inte det är väl inte liksom, det är inte den bästa artikeln som har publicerats sen jag kom hit av de flera tusen vi har publicerat. Men absolut inte den sämsta heller. Nej, jag tycker att den där hamnar absolut i, ja, någonstans i mitt spektrat.
Jesper Tengroth igen.
Du får ju vara med i artikeln och säga att så här, vi har inte ignorerat det här och svara på frågorna. Är inte det tillräckligt då?
Ja, men jo, det är ju fint. Absolut. Det är väl jättebra att vi får vara med. Men det är ju lite så där, alltså frågeställningen är ju fel. Filmen handlar ju inte om terrorhot. Filmen handlar om informationssäkerhet. Så det blir lite konstigt att svara på frågorna egentligen.
Det blir allt vi hade att bjuda på idag. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Johan Cedersjö. Och med det önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.